En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till En undran till, vår frågepodd om svensk inrikespolitik. Jag heter Olivia Svensson och min ständiga kompanjon och parhäst är naturligtvis My Råväder. Hej.
Hej.
Du har ju varit i min älskade hemstad Lund i veckan och pratat om politik. På studentafton, självaste studentafton, My. Hur var det?
Det var otroligt. Det är en anrik institution i Lund.
Och jag, allt är anrikt i Lund.
Ja, men jag känner mig så himla hedrad och det var så roligt. Och det var ju först unga engagerade människor. Kanske det bästa vi har.
Mm.
Och sen så fick jag ju en glimt av ett studentliv jag aldrig har haft.
Okay.
Och det var ju väldigt, väldigt roligt.
Tänk att du är här idag, bara en sån sak.
Ja, men så det var givande och kul och det är den bästa kombinationen.
Drack du punch?
Jag drack punch, ja.
Punch är inte gott.
Jag gillade den inte annars, nej. Men jag måste säga att i rätt sammanhang så var det väldigt trevligt.
Okej. Okay. Jag är så intresserad av vad den här publiken på studentafton ville veta. Vad hade de för frågor?
Sammanfattat så vill de ju veta vem som vinner valet. Den frågan som är omöjlig att svara på. Jag är inte 100% på att vi levererade på just den biten.
Det var du och så var det Henrik Torehammar som ju är din motsvarighet på Svenska Dagbladet. Och så var det Fredrik Furstenbach som är din motsvarighet på Sveriges Radio.
Precis.
Hade någon av dem svar?
Ingen hade det, nej. Nej, okay. Nej.
Så enkelt för er att bara, nej, vi vet inte.
Uff. Men vi är väldigt bra på att berätta olika parametrar som kan spela roll för vem som vinner ett val. Så att jag tänkte att vi levererade halvvägs.
Jag kommer fortsätta ställa den här frågan till dig också, My.
Mm, jag ställer den till mig själv varje dag, höll jag på att säga. Men riktigt så illa är det faktiskt inte.
Hela valrörelsen in kommer vi att tjata om det här. Det märks ju att det är valår. Inte bara nere i Lund utan på alla mejl vi får in. Och vi blir väldigt glada för att ni är så många som lyssnar och så många som vill ställa frågor. Det är helt ljuvligt. Fortsätt med det. Vår mejladress är podcast@aftonbladet.se. Och var inte orolig om ni inte får svar direkt. Vi läser allt. Svar kommer i sinom tid. Om det inte är så med det här mejlet som jag hade missat. Som kom i december som jag svarade på häromdagen. Men ja, bättre sent än aldrig.
Ändå inom sinom tid uttrycket.
Därför har vi det uttrycket. Mm. Ja. Veckans undran kommer från Lars. Hej My och Olivia. Tack för en mycket bra politikpodd. Förutom att ni säger kloka saker, smittar ert goda humör av sig. Att köpa röster med populistiska förslag är väl inte ovanligt. Men är inte tidigare regeringen mer skamlöst populistisk än någon tidigare regering? Först beslutet om att sänka matmomsen den 1 april. En sänkning som nu följs av lägre drivmedelsskatt mellan den 1 maj och 30 september. Och ett elstöd som betalas ut i juni. Vad blir det härnäst? Semesterpeng som betalas ut i juli och skolstartsbidrag till barnfamiljer i augusti så att väljarna påminns om vem de ska rösta på.
Vilken bra idé, tänker alla i regeringen nu.
Shh, jag måste läsa klart. Vad tycker ni? Har det funnits en regering som varit mer populistisk än den nuvarande? Bästa hälsningar från Lars. Tack Lars för mejl och för beröm. Vi tackar ödmjukast för det, eller hur My?
Absolut.
Ja.
Jag tycker det är roligt att också läsa upp varje gång som vi får beröm.
Jag tänker aldrig sluta med det.
Nej. Vi blir väldigt, väldigt glada för det, måste sägas också.
Vi blir glada, vi blir skrytsamma, vi mår gott i själen. Men det är också trevligt. Man får ju också sådana mejl som inte ser ut så här. Och då tänker jag, då får man läsa upp dem som är trevliga.
Ja, jag vill inte ta upp det eftersom jag så ofta gör det. Men vi får ju också otrevligare mejl, absolut.
Det finns.
Men vi blir ju, det här balanserar ju på ett väldigt fint sätt tycker jag.
Exakt, och det här är vår podd så nu bestämmer vi att det får vara med. Jag tyckte att det var både en intressant och en rolig fråga från Lars. Och om vi bara ska börja med vad du lägger i det här begreppet populistisk. När vi pratar om politik, så att vi pratar om samma sak.
Ja, men det är att man har enkla och kortsiktiga lösningar på svåra komplexa problem. Och om man skulle översätta det i sakfrågor, då skulle man kanske också lägga till att det är någonting som kostar ganska mycket pengar för väldigt lite bang. Alltså mycket pengar för någonting som kanske inte gör jättestor skillnad på lång sikt eller för en massa människor.
De här förslagen som Lars radade upp, alltså matbomsen och drivmedelsskatt och elstöd, är det ett typexempel tycker du?
Alltså jag tycker att det är mer komplext än att det här är populism. Och det här med att köpa röster, det tycker jag har en väldigt negativ ton.
Det är ju det verkligen.
Det är ju ändå så att varje regering har ju möjligheten att sweet-talka väljarna med politiska förslag. Alltså det är ju en överhand man har för oppositionen. Och jag skulle kanske mer beskriva det som det. Men som sagt, det här är ju lite, alltså alla de här förslagen nu som Lars radade upp, som du radade upp, de har liksom två sidor ändå. Alltså dels är det ju att regeringen vill ju få igång ekonomin. Vi är i en lågkonjunktur och man behöver få igång ekonomin, och det gör man genom att ge mer och få mer pengar att spendera. Det finns två delar av det här. Den ena sidan som de har då varit lite bättre på, det är ju att se till att människor får mer pengar i plånboken så att de kan spendera. Den andra sidan som de har varit lite sämre på, det är ju att få människor att känna tillförsikt och trygghet som gör att de ändå vill spendera pengarna och inte lägga dem på hög. Vi såg ju under pandemin att svenskar gärna då kanske lägger på hög när de har mer pengar. Att det är liksom inte bara så att man ger dem mer pengar så spenderar de den. Alltså man behöver lite framtidstro också. Och där tycker jag att regeringen kanske inte är lika satsiga.
Man behöver spara i sina egna lador också ju.
Ja, precis. Mm. Men sen är det klart att det finns en taktik bakom att allting kom ett valår. Det går ju inte bortse från. Men på något sätt, så om man ska prata om populism, så är det ändå så att det här är ju som sagt det övertag man har som regering. Alltså man kan göra detta. Och det tror jag
verkligen. Och varför skulle man då inte göra det, är den naturliga följdfrågan.
Exakt. Så på frågan om det här är det mest populistiska regeringen, så skulle jag kanske ändå säga nej.
Och då skulle jag vilja veta, om det här inte är den mest populistiska, vilken har varit mer populistisk än den nuvarande? Om vi ska titta tillbaka i historien.
Jag tänker så här. Populismen i Sverige handlar ju väldigt mycket om utspel och ton. Och kanske inte så mycket om politiska förslag. Alltså utspel menar jag med saker som har ljud, men kanske inte så mycket substans. Mm. Och jag ska ge ett exempel. Mitt bästa exempel som jag tänker att man får komma ihåg, det är ju Ebba Busch falukorv i förra valrörelsen.
Never forget.
Never forget.
Hon tog med sig falukorven in i studion. Var det inte så?
Hon hade med sig den överallt. Och sen så var vi tvungna att fråga. Det kan väl inte vara samma falukorv? Då sa hon att det inte var det.
Tur.
Den förnyades ändå. Men
jag kan tänka mig att det var ganska lång hållbarhet i och för sig.
Jo,
för ändå. Det innehåller ju bara
men ändå en kylköttprodukt som man då inte har i kyla.
Nej, vidrigt.
Lite
ja, förlåt, i fall. Fortsätt.
Och det som gör det populistiskt och inte bara ett kul grepp, det var ju att hon viftade med den här falukorven, och sen så konstaterade hennes parti i sin valutvärdering att det hade varit mer effektivt om man hade att välja den här falukorvsvägen om partiet hade haft politik för att faktiskt sänka matpriserna.
Rimligt.
Ja.
Jätterimligt.
Så då vill jag väl säga att det är väl ändå populismen.
Peak
populism. Mm. Och att höja, eller att liksom ha en ekonomisk politik som ger pengar mer tillbaka i plånboken i en tid av en lågkonjunktur, skulle jag inte definiera som populism. Det skulle jag inte göra.
Och det ligger väl dessutom extremt mycket i motståndarens öga, eller vad man ska säga, att kalla någonting för populistiskt. Jag menar, regeringen kan väl bara säga att men det här är saker som folk efterfrågar och som människor behöver i sin vardag och som kan hjälpa dem med ekonomin. Där heter det ju såklart inte ett populistiskt förslag. Är man motståndare så gör det ju det.
Ja, men precis. Men jag skulle ändå säga att omständigheterna, alltså världsomständigheterna i den tid som vi lever, som de här förslagen är lagda, gör ju att det inte bara, alltså man kan verkligen inte argumentera för att det handlar om populism, utan det finns många andra anledningar till att man behöver lägga en expansiv ekonomisk politik. Sen så tycker ju vissa, Finanspolitiska rådet till exempel, att det var en för expansiv ekonomisk politik. Man skulle liksom stramat åt det en del. Samtidigt så klagar man ju inte på investeringarna som har gjorts, för att man ser ju också att samhället behöver en skjuts för att komma ur den här lågkonjunkturen och behöver investeringar i liksom infrastruktur och försvar och så vidare. Så på det sättet så tycker jag att just den här regeringen och det de har gjort nu det senaste året inte kan definieras som populism.
Hade Magdalena Andersson lagt liknande förslag om hon hade haft ett halvår kvar till valet?
Absolut.
Ja.
Alltså de la ju också en skuggbudget. Det var ju något mindre. Som den här var 80 miljarder så la de satsningar på 75 miljarder. Det är mindre, absolut. Och det finns andra prioriteringar i den här budgeten.
Det är fortfarande
i
samma härad.
Det är fortfarande samma expansiva härad. Mm.
Men okej, okay, om man tänker så här då. Lars verkar ju tycka då att den nuvarande regeringen är historiskt populistisk om jag ska tolka hans mejl. Vilket är det mest populistiska förslaget som har kommit från Tidö under de här åren?
Jag skulle väl kanske säga att det är att ta bort reduktionsplikten. För det är ju ett förslag som väldigt mycket handlar om kulturkrig. Och sen fick man ju backa från det något och höja den igen. Det har ju också gjort att man inte kommer att nå sina klimatmål. Så att det har ju fått konsekvenser som inte heller är bra för regeringen. Men man har ändå valt den mer populistiska vägen. Så det skulle jag säga är det mest populistiska förslaget som de har lagt.
Och den här lyssnaren då, Lars, han nämner ju semesterpeng och skolstartsbidrag som tänkbara röstfiskeriförslag. Du skrattade gott åt det när jag läste upp hans mejl.
Ja, men det var väl ett bra tips.
Och hur långt ifrån är vi där? Det kanske blir saker som regeringen kommer och lockar med när vi börjar närma oss maj.
Jag tror inte bara det är regeringen. Jag tror att det kommer att vara en kapplöpning om att lägga förslag som försöker täcka de här ökade kostnaderna som hushållen har fått av omvärldsläget och då framförallt ökade energipriser, ökade bränslepriser. Alltså det blir dyrare att leva när det är stora konflikter i världen som liksom stör världshandeln, som stör frakten av olika saker, som stör energiproduktionen. Det finns ju ingenting annat vi har pratat om de senaste veckorna, den här konflikten i Mellanöstern och hur det påverkar våra oljepriser och bensinpriser och energipriser som följd av det.
Vi har också pratat om Liberalerna, glöm inte det.
I det lilla har vi gjort det. I det stora så är det liksom
så är det faktiskt en konflikt.
Jag tror att det är många partier som kommer att vilja lägga förslag som ska täcka alla de här kostnaderna som hushållen har. Och det är väl kanske mer en tendens till valrörelseretorik. Jag var på Finansen och hade en dragning om hur man ser på vårbudgeten och vårändringsbudgeten här. Och då sa man ju där från tjänstemannahåll att det går inte att täcka alla kostnader som hushållen har. Det kan inte heller vara intentionen med politiken. Politiken kan inte ha det som syfte. Men det tror jag inte kommer att stoppa partierna från att ändå försöka göra det. Att man ändå försöker lägga förslag och försöker ha den här debatten i valrörelsen som handlar om att man ska täcka alla utgifter. Men det är klart att det inte går och det är ju också att utgifterna nu de fluktuerar ju väldigt mycket, så det är ju väldigt svårt att lägga ett förslag som man vet kommer att fungera hela vägen ut.
Fiskar man bara röster framgångsrikt med hjälp av idéer som har med plånboken att göra eller förslag som har med plånboken att göra? Finns det något annat område där man kan komma och liksom, här har du, rösta på mig?
Just nu, när många har det ganska tajt ekonomiskt, så tror jag att det är det mest effektiva sättet. I den förra valrörelsen, när folk hade det bättre ekonomiskt, det var ju fortfarande ganska stramt. För det var ju Jo, men det var fortfarande problem med energipriser och elpriser och sådär. Men i den förra valrörelsen handlade det ju mycket mer om trygghet. Då var ju utspelen, förslagen, det som man ville vinna rösta på, att göra människor trygga.
Just
att skapa en tryggare vardag. Så att det handlar ju väldigt mycket om vilken tid man lever i just när valrörelsen kör igång. Tror att ekonomin kommer att spela väldigt stor roll. Sen så tror jag också att det kommer att vara en liten, det kommer att finnas ändå en känsla av att man vill ha trygghet, och då tror inte jag att det handlar om liksom i Sverige, även om det nu är upplossade skjutningar igen, så tror jag att det kommer att handla väldigt mycket om liksom, vad står vi för i en orolig värld. Jag tror att där finns egentligen någonting att hämta också, som jag tycker att varken regeringen eller oppositionen riktigt har plockat upp. Det är väl också att politiken är ängslig eftersom världen är så orolig. Man är ängslig för att liksom sätta ner foten och ta i olika positioner, och man vill inte liksom sätta sig upp mot någonting, och man ska driva saker i EU, vilket ju är kanske den
labyrint.
Osexigaste saken man kan säga om någonting. Ja. Om du vill visa att du står för någonting, då är inte vi ska se vad vi kan driva i EU. Inte Gud, svaret nej. På det. Inte mot en väljare, även om det funkar så i verkligheten. Så att, ja, jag tror att ekonomin kommer att vara mycket.
Det som är intressant med valrörelse är att det kan dyka upp saker som sen avgör som man inte visste på förhand. Om vi tittar på Danmark, vårt lilla grannland, där ju frågan om svinuppfödning väldigt danskt. Men där blev det ju inte exakt som man hade tänkt sig vilken som blev den viktigaste frågan eller den frågan som avgjorde till slut.
Nej, men till vår glädje har jag kunnat skicka jättemånga klipp till dig med danska politiker som träffar grisar.
Ja, det har varit en fest. Danmark och grisar, det
alltså
är en otrolig kombination.
Jag älskar ju grisar, det är mitt absoluta favoritdjur.
Det är ditt sånt här totemdjur, eller vad man ska säga. Your spirit animal, är det det? Min är ju grodan. Jag älskar grodor. Jag känner mig som en groda. Alltså jag känner samhörighet och jag tänker att det är det som är en spirit animal.
Ja.
Vad känner du? Är du grisen?
Jag tror att grisar är för glada. Men det kanske är det. Det kanske är liksom
myten om den glada grisen. Vad vet du om det?
Men jag är uppväxt med grisar. Jag är uppväxt med glad.
Har du grisar också? Höns och grisar? Herregud. Ja.
Höns är bara ett extra djur.
Ja, okay.
Höns kan ju vem som helst ha. Höns har ju folk i villa trädgårdar. Alltså det är ju inget riktigt djur. Det är inget riktigt gårdsdjur.
Men grisar luktar inte gott. Jag har varit inne i en svinstia.
Nej,
det var inte den trevligaste.
Svinstia luktar ju inte gott. Men
vi är helt derailed från vårt ämne.
Ja, men jag vill säga så här. Ja. Det kanske ändå är en gris. Den är liksom glad men också lite arg.
Mm, det är den.
Så det kanske är det.
Den äter också vad som helst. Men
det är då inte jag. Nej. Men om jag någon gång skulle ha ett husdjur, jag är ju väldigt mycket emot husdjur.
Ja, det är det.
Då skulle det ju vara en gris, 100%. Det är det enda jag har sagt till mina barn, att den dagen vi kan ha en gris, då kommer ni få ett husdjur.
En sån där minigris som var populär på 90-talet. Men du My, kan det bli samma sak här, att det dyker upp en sån här fråga som plötsligt bara skär igenom? Och så tänker man, vad händer här? Så blir det något helt oväntat. Jag har ingen aning om vad det skulle vara.
Jag tror att man kan förvänta sig att det kommer att ske.
Ja.
Frågan är ju vad det är, och det vet man inte. Och varenda parti nu försöker sätta en agenda som gör att det liksom bygger upp mot en fråga som är viktig för just det partiet. Alltså att det är en fråga som ekonomi nu, tycker ju Moderaterna, de gillar ju det. Det är jättebra för dem. Tryggheten, Sverigedemokraterna.
Plånboken för Vänsterpartiet.
Plånboken för Vänsterpartiet också. För Socialdemokraterna, liksom välfärden, om det blir en sjukvårdskris i sommar eller någonting händer. Så att olika partier har ju olika frågor. För Miljöpartiet så brukar det ju vara om det blir någon slags om det är skogsbränder eller översvämningar, så alltså olika typer av klimatpåverkade katastrofer.
KD.
Ja, vad skulle det vara?
Jag tror väl ändå trygghet.
Mm.
Eller värderingar. Om de orkar tjata mer om värderingar, I don't know.
Det kommer de att göra. Men de
borde prata om sjukvården.
De har ju en partiledare som är mycket bättre på att se till att det spelar ingen roll vad andra pratar om.
Så sant.
För hon kan ändå bryta igen.
Här kommer jag med min falukorv.
Och det är ju det som är deras styrka, för KD är ju annars väldigt identitetslöst. Det är ju också någonting som de själva oroar sig över, eftersom de vet om att det finns inte jättemånga anledningar att rösta på KD och inte rösta på M eller SD istället.
Jag vill bara påminna om att de borde prata om Jesus. Men det har jag sagt, vi låter det vara. Vi ska inte prata mer om det. Men Centerpartiet och Liberalerna då? Nu när du ändå håller på att gå igenom alla partierna, vad de kommer att vilja prata om.
Liberalerna, det är väl bara att någon bara säger så här, okej då. Vi får väl försöka se till att ni får vara kvar.
Ja.
Det finns liksom ingen fråga som skulle kunna bli. Ja, men den är ju också nere, alltså den är ju inte öppen på sommaren, så att de har ju inte den fördelen där. Centerpartiet.
De borde prata om grisar.
Ja, faktiskt. Mm. Eller kor.
Mm. Smid, medan ni ser vad som händer i Danmark och pratar jättemycket om djur.
Ja.
Det tror jag på. Här har de faktiskt något. Och eftersom Elisabeth Törnqvist...
Ska vi återkomma till Magnus Ek då? Det var länge sedan vi pratade om honom.
Jag ska bara säga en sak snabbt. Elisabeth Törnqvist har ju nu bara på sig flanellskjorta. Ja. Bara.
Fast.
Enbart.
Hon har ju brutit mot det när hon presenterade Birgitta Olsson.
Enda gången de senaste veckorna som hon inte haft flanellskjorta.
Hon inte gå in med flanellskjortan.
Nej, hon visste att Birgitta Olsson skulle vara ganska tjusig i kostym tror jag också. Så kände hon att hon ville matcha. Mm. Hon är ju, alltså, såna
är det
ju
ändå människor. Rimligt. Absolut. Jag. Jag kände ändå alltså att det var en positiv avvikelse från den här jättedumma utmaningen att ha flanellskjorta.
För jag tycker att det är onödigt att gå runt i flanellskjorta hela tiden. Vi har fattat vad du menar nu.
Ja.
We got it.
Nej, men tillbaka till Magnus Ek.
Vår favoritcenterpartist som ju är bonde.
Mm, han har ju börjat lägga upp klipp när han sitter framför sina... Han har ju otroligt gulliga kor i det stallet han... Kor är också ett annat djur som jag är väldigt förtjust i.
Jag märker det. Även min syster.
Men han har faktiskt extremt gulliga kor, för han har sådana som är lite lockiga.
Klart han har.
Som han sitter framför och gör i olika små klipp. Och det tycker jag...
Det var länge sedan vi pratade om Magnus Ek.
Ja, men han har haft lite, lite low-key. Men nu har det börjat komma igen. Och då jag säger bara mer av det i valrörelsen. Ja. Sen så tyvärr så är det väl så att Centerpartiet inte har jättemånga röster att plocka.
Kan Magnus Ek och Birgitta Olsson kampanja tillsammans? Bonden och Washington-kvinnan tillsammans.
Otroligt.
Mind blown. In med bara skaffa såna här reklamblad. Alltså jag kan dela ut dem. Alltså jag kände verkligen att det här är så starkt. ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer än så.
Mer djur. Har vi glömt något?
Ja, det var det jag funderade på jättesnabbt här nu. Vi har inte glömt Miljöpartiet.
Nej, vi har pratat om Miljöpartiet. Jag tror att vi har pratat om alla partier nu utan att vi ens har behövt tänka på det. Nu är alla i vårt sinne.
Ja.
Då känner man, nu är valrörelsen igång. Det finns inget parti som man glömmer bort.
Det är nästan ett löfte från oss, tycker jag, som får avsluta.
Att vi kommer inte glömma något parti i det här valrörelsen.
Vi kommer inte glömma något parti. Och hör av er som sagt, om ni tycker att vi glömmer bort någonting eller om ni tycker att vi ska prata mer om någonting. Jag förstår att ni inte vet att vi ska prata mer om grisar eller höns, men... det kan vi däremot inte lova faktiskt. Vi får se. Vi hörs igen.
Nu när det har satt igång.
Precis.
Och väckt så mycket känslor.
Ja. Vi tackar för idag, My.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.